lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Jag avslutade förra programmet med orden i Efesebrevet 3:13, där Paulus säger att jag lider är ju en ära för er. Och jag påminde om Jesu ord i Matteus 5, vers 10. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Men det är väl inte så ofta vi förföljs eller lider därför att vi är så rättfärdiga. Vi lider väl oftare på grund av våra synder. Och ofta är vi mera rädda för att lida än vad vi är rädda för att synda. Och det borde få oss att tänka om. Paulus ville inte att efesierna skulle bli modlösa därför att han satt i fängelse. För tiden i fängelse verkade till hans bästa och till församlingens ära. Och i Kolosserbrevet 1:24 säger han: nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er, och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Vi måste ha klart för oss att uppståndelsens krafter kan aldrig frigöras i våra liv om vi förnekar långfredagens smärta. I introduktionen till Efeserbrevet sa jag att Efeserbrevet fokuserar på kroppen. I Kolosserbrevet fokuseras på huvudet. Och vi kan säga att den viktigaste lärdomen i första halvdelen av Efeserbrevets tredje kapitel är församlingens centrala plats när det gäller uppenbarelsen av Guds hemlighet. Frälsningen handlar inte bara om ett personligt förhållande till Jesus. Det handlar lika mycket om församlingen som är Kristi kropp på jorden. I Kristus kallas ingen till ensamvarg. Kolosserbrevet 1, vers 17 och 18 vittnar om Jesus. Han är före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Vi läser Efeserbrevet 3, vers 14 och 15. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Än en gång säger alltså Paulus: jag böjer mina knän. Och vad är det som får honom att göra det? Det är hans djupa kärlek och stora omsorg för efesierna. Han önskar att de skulle tränga djupare in i evangeliets rikedom. Och som jag tidigare nämnt så var Paulus en bönens man. Och nu kommer vi till den andra bönen i Efeserbrevet. Och vi ska lägga märke till att han säger inte: jag lägger mig på soffan och suckar till Gud. Inte heller säger han: jag sjunker ner i en fåtölj. Nej, jag böjer mina knän. Det är något vi håller på att förlora i våra allt flottare församlingshus och allt bekvämare lokaler. När var det sist bönemöte på knä i din församling? Jag böjer mina knän för Fadern, säger Paulus. Och han utgjuter sitt hjärtas nöd inför Guds tron. Det som djupast sett utlöser bönen är Jesu försoningsverk, som Gud själv har uppenbarat för hans hjärta. Och vi ska speciellt lägga märke till att han böjde sina knän. För den normala böneställningen för en jude var stående. Så att böja knä var något mycket ovanligt. Och det säger oss att det handlar om något mycket allvarligt och viktigt. Jesus föll på knä i Getsemane. Och Stefanus föll på knä inför sitt martyrium. Samtidigt vill jag säga att kroppsställningen är inte det viktigaste, utan hjärtats ställning. Men jag tror att jag kan vara enig med William Hendrickson när han säger: en slapp kroppsställning när man ska be är en förnärmelse mot Gud. Jag böjer mina knän inför Fadern, säger Paulus. Det vill säga han ber till sin far. Han kommer med barnets förväntan och barnets förtröstan. Han vet att han är ett Guds barn. Och han böjer sina knän inför sin far och ber med frimodighet. Frimodighet och ödmjukhet växer i samma kruka, sida vid sida. Och vi lägger märke till att Paulus böner är ganska korta. Både bönerna här i Efeserbrevet och hans böner i Filipperbrevet är korta, men innehållsrika och målmedvetna. Det kännetecknar förresten alla bönerna i skriften. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 6, vers 7: och när ni ber, ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Och profeten Elia bön på Karmel, när han stod ensam mot alla Baals profeterna inför Israels folk, upptar inte mer än två verser, som du kan se i Första Kungabok 18, vers 36 och 37. Och den allra kortaste bönen är väl Simon Petrus bön, när han gick på vattnet och började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig, som det står i Matteus 14:30. Det finns de som menar att det inte var en bön, eftersom den var så kort, men det var en bön, och den besvarades genast. Hade Simon Petrus följt exemplet i många pastorer eller ledares böner när de inleder mötet söndag förmiddag, så hade han hunnit sjunka 5 meter djupt innan han kommit med sin begäran. Men Petrus gick rakt på sak och han skrek ut sin nöd. Han bad inte bara för att säga något. Han visste vad han bad om. Och Herren hörde nödropet. Våra böner avslöjar ganska mycket av vad som intresserar oss och vilka tankar och ambitioner vi har. För det som angår oss mest kommer gärna till uttryck i våra böner. Och det som inte inkluderas i våra böner, det är uppenbart sånt som vi inte heller bryr oss så mycket om. Eftersom vi i bönen uttrycker hjärtats önskan inför Gud. Låt oss därför lägga märke till vad det är Paulus ber om. Lägg också märke till att han ber inte att Gud ska ge av sin rikedom, men i förhållande till sin rikedom. Vi läser Efesierbrevet 3, vers 16 och 17. Jag ber att han i sin rika härlighet ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan, och ni blir rotade och grundade i kärleken. I en annan översättning så står det: jag ber om att Gud i förhållande till sin härlighetsrikedom genom sin ande må styrka er med kraft i er inre människa. I förhållande till sin härlighetsrikedom. Det är oerhört starka ord. Låt oss tugga lite grann på det. I förhållande till sin härlighetsrikedom. Paulus bön präglas av att han är fullt klar över att i honom själv, det vill säga i hans kött, bor intet gott. Men Paulus åberopar inte heller sig själv eller något som han är eller som han har gjort. Tvärtom. Bönen andas av total förtröstan till Gud och hans kraft. Och vi läser vidare verserna 18 och 19. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Här ska vi lägga märke till fyra nyckelord, och det är kraft, kärlek, förståelse och fullhet. Det första han ber om är att de ska styrkas i deras inre, vers 16 och 17, styrkas i deras inre genom Guds ande. Och att Kristus genom tron ska bo i deras hjärtan. Och han som bor i deras hjärtan har inte bara tagit sin boning där för att trösta och uppmuntra, men framför allt för att härska. Han har kommit för att överta kontrollen. I första Korinterbrevet 6, vers 19 och 20 står det: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Paulus ber att Kristus genom tron ska bo i deras hjärtan. Därefter ber han att de ska bli rotade och grundade i kärleken, vilket är något mer än bara ett känslosvall. Paulus önskar att Herren ska få kontrollen över efesiernas hjärtan. För endast på det sättet kan de få större kärlek. Han vet att de, liksom han, behöver andens kraft och Jesus i sina hjärtan, om de mitt i all sin skröplighet ska kunna älska varann. Och så ber han att de ska få större förståelse av Kristus, att de ska lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Det vill säga, det handlar om något mer än bara förstå intellektuellt. Det handlar om andens uppenbarelse. Men kunskap och uppenbarelse är ju inte någon motsättning. Ett sant Guds barn studerar regelbundet skriften för att få en större förståelse av sin Herre och frälsare. För genom ordet och anden ska de bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Jag påminner än en gång om att i Efeserbrevet fokuseras på kropp, det vill säga församlingen. I Kolosserbrevet fokuseras på huvudet, men gemensamt för båda dessa brev är just ordet fullhet. De båda breven säger oss att all Guds fullhet bor i Kristus, och att i Kristus har vi blivit fyllda av Guds fullhet. vilket inte är ett slutmål, utan något som skulle uppmuntra oss till att leva i ständig växt, som vi ska se när vi kommer till Efesebrevets fjärde kapitel, där Paulus säger att vi i kärlek ska hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Paulus fokus, det ligger inte på människans möjligheter, men på Guds möjligheter att besvara vårt bönerop. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå, så att ni blir helt uppfyllda av Guds fullhet. Ja, det står faktiskt av all Guds fullhet. Och så fortsätter han i vers 20. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Ju mera man vet om Gud, ju mera ber man, sa en färghandlare i Oslo som hette Oskar Hansen. Och så uppmanade han mig att regelbundet och systematiskt studera skriften och be om visdomens och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om Gud. Och du ska upptäcka det underbara i att få stilla ditt hjärta i bön till honom som förmår göra långt mer än allt vad du kan be eller tänka. När vi nu kommer till Efesebrevets fjärde kapitel så kommer vi därmed till den andra huvuddelen av Efesebrevet. Vi har tidigare här hört om Guds hemlighet som nu blivit uppenbarad och om hur människan kallas till tro och hur Gud i sin rika härlighet ger kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande. Och hur Kristus genom tron bor i våra hjärtan. Och hur vi ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så kommer kapitel 4 och talar om vilken konsekvens detta får. Med ett nytt liv följer helt naturligt nya livsnormer. Undervisning, förbön och förmaning är en nödvändig treklöver om det ska bli en sund utveckling för en Jesu lärjunge. Det är som om Paulus ville säga, det är ett samband mellan det vi fått kunskap och blivit övertygade om och hur vi uppför oss. Efeserbrevets tre första kapitel talade om trons grund. Och att det är Gud som uppenbarar, som kallar och utrustar. Från kapitel 4 talar han om den troendes ansvar att vandra värdigt den kallelse han fått av Gud. Det har blivit sagt att Efeserbrevet är Nya testamentets motsvarighet till Josua bok i det gamla testamentet. Och det blir också stadfäst när vi nu kommer till kapitel 4. Josua intog landet med Guds löfte till Abraham som grund. Gud hade också stadfäst löftet för Isak och Jakob. Kanaan tillhörde Josua och hans folk i kraft av Guds löfte. Och i kraft av detta löfte ledde Josua Israels folk över Jordanfloden och intog så landet som Gud hade lovat dem. När Josua och folket går över Jordanfloden så talar de om Jesu Kristi död, begravning och segerrika uppståndelse. Som troende är vi i Kristus förda in i löfteslandet. Det är där vi lever om vi lever i tron. I alla fall borde vi leva i uppståndelsens territorium. Men för att få del i Kanaans välsignelser var Josua och folket tvungna att inta landet. Och inta är ett av nyckelorden i Josua bok. Och även om fiender och andra svårigheter lade hinder i vägen, så fick inte Josua låta det hindra deras intagande av landet. Och inta är också ett nyckelord i den första delen av Efeserbrevet. Gud har i Kristus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är vårt löfte från Gud. Gud har givit dessa välsignelser åt oss. Men frågan är, har vi i tro intagit dessa välsignelser? Herren säger i Josua kapitel 1 och vers 3: Varje ort som er fot beträder har jag gett er, som jag lovade Mose. Gud hade gett dem landet. Det var deras i kraft av Guds löfte. Men det blev inte deras förrän de satte sina fötter där och intog det som i kraft av Herrens löfte var deras rätt. Nu, i det nya förbundet, har Herren lovat det troende all den himmelska världens andliga välsignelse. Så res dig, du kära Guds barn, och ta din arvedel i besittning. Men Kristi outgrundliga rikedom och Guds rika härlighet måste omsorgsfullt sökas med den andliga metalldetektor som kallas för Bibeln, Guds ord. Och nu, efter att ha talat om all den himmelska världens andliga välsignelser, Guds härlighet och Guds fullhet, så kommer förmaningarna. Det bör vara ett samband mellan det vi fått kunskap och blivit övertygade om och hur vi lever och vandrar. Vi kan säga att vi har kommit till den praktiska delen av Efeserbrevet. Hur den som tillhör Kristi församling ska uppföra sig under sin jordevandring. Så det här, det är en förmaning till det troende. Om du inte är ett Guds barn, så ber inte heller Gud dig att hålla dessa förmaningar. Först måste du bli ett Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Du måste bli en lem på hans kropp, som är församlingen. Så det som nu följer är en förmaning till alla dem som genom evangeliets budskap har fått förlåtelse och barnaskap. Vi minns också från Efeserbrevet 2, vers 1, att Paulus där skrev: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Och det är ju helt meningslöst att förmana döda. Förutsättningen för Efeserbrevets fjärde kapitel är att du har blivit uppväckt och fått liv i Gud. Romarbrevet 3:23 säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är varje människas ställning utan Kristus. Ingen sergeant går ner till kyrkogården och kommenderar de som ligger där att göra det ena eller det andra. Gud förmanar inte heller döda människor. De väcker han upp och kallar dem till omvändelse. Först måste människan födas på nytt genom Guds ord, i kraft av Guds helige ande. De olika religionerna ropar till en döende värld: gör något och du blir något. Gud säger precis tvärtom: bli något och du kan göra något. Du måste bli född på nytt. Jesus sa till Nikodemus i Johannes 3, vers 7: var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Bli född på nytt. Därefter kan du börja göra något. Och det är inte gärningslära, det är trons konsekvens. Som Paulus talar om i Efeserbrevets 4:e kapitel. Du som kallats av Gud och som mottagit frälsningens gåva av nåd, lev och vandra värdigt denna gudomliga kallelse. Vi läser Efeserbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Paulus har undervisat i Efesus, och han har undervisat dem genom sina brev, och han har bett till Gud för dem, och nu kommer han med denna allvarliga kristna förmaning. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag avslutar med att påminna om denna betydelsefulla treklöver: undervisning, förbön och förmaning. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig just nu. Och jag uppmanar dig att leva värdigt den kallelse du har fått. Lägg märke till orden som du har fått. Också kallelsen är en Guds nåd, liksom syndernas förlåtelse och andens gåva är en nåd. Och det är gåvor som förpliktar. Den som har mött Gud kan inte fortsätta att leva som förut. Jag uppmanar dig därför att leva värdigt den kallelse du har fått. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.